Oh, det var nog många som var trötta klockan 5 i måndagsmorse, åtminstone jag i alla fall. Eller vad säger du, Rogan, efter att Ravens blivit korade World Champions i NFL?
Ja, jäklar alltså. Den var svårjobbad som vanligt. Det är ju höjdpunkten på sportåret för min del, men jag hade också svårt att hålla ögonen öppna där ett tag. Det kräver sin man för att stå ut med en Super Bowl, en hel dag Super Bowl.
Absolut. Och när började sändningen egentligen? Alltså, den började klockan 1 svensk tid på dagen.
1 på dagen börjar den, och då är det alltså fram till midnatt håller de ju på då på NFL Network. Det är ju en maratonsändning utan dess like. Vi satt ju där och diskuterade med jämförelse. Liksom. Tänk om man skulle diskutera att jag vet inte ens vad det finns för evenemang i Sverige. Vad som är största evenemanget i Sverige, det är nog banne mig för att jag har Melodifestivalfinalen eller någonting. Tänk om man skulle diskutera den i 11 timmar liksom.
Nej, precis. Men de hittar alltid någonting att diskutera hela tiden. Det är det som är så fascinerande med amerikaner. De pratar och pratar och hittar alltid något nytt att prata om.
Men de gick igenom allting på den här 11. Vi hade den igång där. Vi satt ju tillsammans med några polare där och hade en hel dag då alla inte är lika NFL-intresserade som du, eller framförallt jag kanske, så hade vi det igång lite i bakgrunden hela dagen, och man såg ju, du vet, de diskuterar ju allt. De diskuterar maten, de diskuterar ja, uppväxten av typ alla spelare, av vikt i matchen, intervju med föräldrar, det är allt. Och det är jäkla häftigt alltså. Man bara undrar hur mycket den där produktionen kostar att göra. Det är ju ändå sjukt mycket, många timmar som ska betalas i lön. Det är säkert en produktion på som innehåller 300-400 pers eller någonting. Det är en del av fascinationen med amerikansk fotboll, hur överdådigt allting är. Och ingenting är väl mer överdådigt än inför programmen till Super Bowl. Det är ju helt makalöst.
Om vi ska ta tag i själva matchen då, om vi säger att Ravens ägde första halvlek, så ägde 49ers andra halvlek, och det kom verkligen ner till ett sista avgörande play. Var vill du börja?
Det gjorde det verkligen. Det är ju intressant med Super Bowl. Man analyserar ju alltid minsta detalj, och det börjar ju med att Ravens vann coin toss, och jag har fått för mig, jag vet inte om det här stämmer, det kanske har brytits, men det var i alla fall ett tag då NFC alltid, eller ja, det är ju som du vet som älskar statistik, att det är 50-50, men NFC hade väl vunnit coin toss i 10 år i rad eller någonting, så det var väl en väldans slump. Men nu vann ju Ravens och det förade, och då började Fortnite med bollen, och där tyckte jag det såg ut, ja jag vet inte riktigt, det såg lite halv stirrigt ut, och så fortsatte det egentligen under hela första halvlek för Fortnite, både offensivt och defensivt. Offensivt kom de i alla fall lite grann, de lyckades komma, de var inte free and out hela tiden, men defensivt hade de väldiga problem, och Ravens var ju jättebra i första halvlek, både defensivt och offensivt, och kanske framförallt offensivt, där Joe Flacco hade alltså 3 passing touchdowns i första halvlek, varav några av dem var ju riktigt, riktigt bra spel av honom. Så det var, det är ju, där satt man och trodde att nu börjar det bli lite väl stor marginal här. Men man, som sagt, i amerikansk fotboll, man ska aldrig säga hej innan det är över. Man ska aldrig säga något innan den feta damen sjunger.
Och grejen i första halvlek att Ravens var ju så mycket mer effektiv då, och Flacco var ju så mycket mer precis i de avgörande momenten. För vi hade alltså 49ers hade alltså Kaepernick kastade en interception som han helt och hållet själv får ta på sig. De famlar en boll. Och det är ju 2 jobbiga turnovers. Och turnovers förlorar man matcher på. Så är det ju bara.
Absolut. Det är en av de viktigaste statsen tror jag. Man kan kolla på är väl den här turnover differential. Bara på per match, men även på säsong. Hur det går för ett lag. Och det är klart att det kändes ändå som i början av den här matchen att det var den match då Kaepernick, där nerverna kom till honom. När det här som vi har diskuterat. Do you need a bucket yet? Är det någon journalist som har frågat honom varje vecka sedan han startade. Kanske var det så att han behövde en bucket just inför den här matchen. För han såg lite också väldigt nervös ut i början och det såg inte riktigt jätteprecis ut. Och det var inte bara han i Fortnite som såg ut så. Men han gjorde ju till slut en bra match som mycket väl i andra Super Bowl kunde ha räckt till att vinna. Men det kändes på något sätt som det var förutbestämt att Ravens skulle vinna det här. Det var verkligen en väldigt bra insats från deras sida. Och Flacco, alltså ja... han kommer ju få ett monsterkontrakt nu här och vilken match han gör, alltså det är ju helt sjukt att han spelar som bäst när det som när det verkligen behövs som mest. Hans tre touchdowns är ju jättesnygga alla tre, och framförallt hans till Pitta där de spelar sitt spel som de har gjort under hela säsongen i red zone när de medvetet rör Flacco ut åt höger i en bootleg. Men istället för att kasta den ut mot hörnet så kastar den alltså över mitten, vilket det såg ut som att Fortnite inte förväntade sig i en väldigt tight window. Men han sätter den ändå till Pitta där. Väldigt, väldigt snyggt spelare. Den har jag suttit och tittat på många gånger sedan dess. En av hans bästa spel på hela säsongen skulle jag säga.
Men vi kommer tillbaka till Flacco om en stund när vi pratar lite framtid om de här två lagen också.
Ja, ja.
Men jag tänkte ändå, om man jämför bara lite statistik här. Kaepernick har ändå en rushing touchdown, en passing touchdown. Han har över 300 yards, vilket Flacco inte har. Nej. Han kastar bort en interception, men och han missar väl två stycken. Nej, det var ett riktigt bra läge för touchdown i red zone, och sen var den här 2-point conversion som han också slarvar bort lite grann.
Ja,
men i övrigt så ändå alltså, ingen icke godkänd insats, eller vad tycker du?
Absolut inte, han gjorde en mycket bra match och det var väl väldigt positivt för 49ers att se det, att han lyckades komma över den här interception. Och sen spelar han ju väldigt bra som han har gjort under alla sina starter här, precis med passningarna, hårda, välplacerade. Ravens hade ändå bra koll på honom. Han scramblade egentligen bara två gånger på hela matchen. En är väl en 20 yards run och en är touchdownen. Och det visar ju på att man kan inte släppa honom en enda gång, för då kommer han straffa dig. Men ja, det är inte Fortnite's offense som gör att de förlorar den här matchen. Men att 34-31 i en Super Bowl, det ska vi komma ihåg, det är väldigt bra. Det är väldigt bra scores. Det är en väldigt bra match där. Och det tyckte jag det var, framförallt när det varit lite jämnt i slut och väldigt spännande på slutet. Så är det snarare så att det är Fortnite's defense som inte riktigt lyckas komma upp till den nivå de har haft under säsongen. De har sett lite sådär ut under slutspelet och egentligen under den halvan som Kaepernick har startat. Och du och jag diskuterade det här, tror jag, i en tidigare podcast, att jag vet inte om det kan vara så att de är så explosiva offenset nu. Jag menar, en av deras touchdowns, det är två spel, det tar typ en minut av klockan. De får ju spela mycket fler plays. Jag tror vi diskuterade det. Jag vet inte riktigt om de är byggda för det, eller inte riktigt var redo för det. Och sen är det klart att Ravens offense var ju väldigt, väldigt bra. Anquan Boldin hade en jättebra match, Dennis Pitta hade en väldigt bra match, och Flacco inte minst, och Jacoby Jones som i mitt tycke lika gärna kunde ha fått MVP i Super Bowl som Flacco. Nu är det inget dåligt val med Flacco. Han gjorde en väldigt bra match. Men Jacoby Jones hade ju också en väldigt, väldigt bra match. Så att de spelade också bra. Och Ravens defense stod upp när det gällde, vilket San Francisco inte lyckades med.
Hur tyckte du, för det här har vi också diskuterat en hel del om, hur lagen ska börja försvara sig mot det här de här mobile quarterbacksen. Det blir väldigt konstigt på svenska, men mobila quarterbacks. Och med det här read option-spelet, som i och för sig inte gick så framgångsrikt just den här matchen. Eller var det så att Ravens tog bort det på något sätt?
Ja, det de gjorde som jag tyckte var väldigt bra, det var ju att de spelade ju quarterbacken hela tiden, vilket Atlanta också gjorde. Men till skillnad mot Atlanta så lyckades de dessutom stoppa Frank Gore lite fler gånger. De gjorde ju en av sina touchdown på en read option. Frank Gores touchdown var ju det. Men så den funkar ju uppenbarligen, och många passningsspel var också från pistol formation read option spel men, men det de gjorde var att de de tog ju bort Kaepernicks förmåga att springa, eller inte hans förmåga men hans möjlighet att springa. De spelade quarterbacken hela tiden, och det kräver ju väldigt disciplin, för jag menar pass rushers, de lever ju på säker quarterback, de vill ju komma fram till quarterbacken. När man istället säger åt dem att nej, men du ska vara väldigt disciplinerad och hålla edgen hela tiden, det är inte deras bästa spel, men det måste de göra, för annars kommer han straffa dig. Och det gjorde de väldigt bra och lyckades då stoppa runspelet från Frank Gore då också väldigt, väldigt bra. Och det jag tror det är att vi kommer, det här kommer vi få se då, att det är så här defense kommer spela. Sen är frågan om alla kan göra det, för det kräver väldigt mycket. Det är ju mycket man ska hålla reda på. Det är, du kan göra tre saker från samma uppställning. Du kan ju passa, du kan lämna den till running backen, eller så kan quarterbacken springa själv. Så det kräver att du ska egentligen försvara tre saker på en gång. Medan i andra uppställningar så kan man ju ofta se om det blir en run eller en pass, och sen är det den som är bäst helt enkelt som av defense offense på just den uppställningen, det playet som vinner. Men här måste du försvara tre saker på en gång, och det ställer till väldiga problem. För att jag tycker också en väldigt intressant grej som jag hörde på en podcast här jag följer, att om vi ser på passningarna som de här quarterbackerna completade den här matchen, så är det ju att Flaccos passningar var ju svårare passningar i mångt och mycket, för att hans receivers var ofta mer, ofta bättre täckta och inte lika öppna. Medan i och med att Ravens var tvungna att spela på det här mot det här read option, var både tvungna att täcka run och tvungna att hålla koll på Kaepernick, samtidigt som de då skulle spela passen, så vart de completion Kaepernick har är ju liksom väldigt öppna spelare ganska mycket, ganska i mångt och mycket, inte alltid, men i mångt och mycket väldigt öppna receivers och tight ends. Så att det är ju en väldigt stor fördel när man har en quarterback som kan kasta så bra som Kaepernick kan också. För att han kommer ta det som du ger dig. Om du spelar väldigt disciplinerat på hans springspel och hans överlämningar till Frank Gore eller så, då kommer han passa bollen, för då är det oftast ganska lätta completions. Och det är det som jag tror kommer göra att den här offenset kommer fortsätta att ha framgång. Det är just det, att man måste försvara tre saker på en gång i samma spel. Du kan göra tre saker från det i och med att du ställer upp på samma sätt och ha tre olika möjligheter med det. Så att, men det de gjorde var ju då att de lät honom inte springa, och de stoppade sen Frank Gore väldigt bra. Och då krävs det ju bara att man några gånger ibland lyckas täcka passen också, så blir det ju en free and out. Och det gjorde, de var väldigt, väldigt disciplinerade och spelade överlag en väldigt bra match defensivt. Och framförallt då sista red zone possession där, då stod de ju verkligen upp när det som bäst behövdes.
Nu spelar inte Ravens på 49ers och Seahawks och Redskins konferenssida, eller hur? Visst är det så?
Nej, det är det
inte. Så att de kommer vi inte möta dem jättemycket om de nu inte har fått dem i sitt schema. Jag har inte tittat på nästa år sedan.
Nej, men, inte jag heller faktiskt.
Annars känns ju Ravens som ett lag som i alla fall defensivt känns som att de kommer kunna vara lika bra nästa år, om du verkligen har fått koll på det här och vet hur man spelar det. Finns det några andra lag som skulle kunna stå upp lika bra?
Alltså grejen är att det här har jag nu fått, det här är inte något som jag har sett själv, jag ska inte ta åt mig all läran, men jag hörde det på den här Monster inför sändningen då, att Ravens backup quarterback, nu har jag inte i huvudet vad han heter, är ju också en sån här mobil sak som är i princip lika snabb som Kaepernick. För att grejen är att inget lag innan har kunnat träna mot det här. Man gör det lite, men man kan aldrig träna i samma hastighet som Kaepernick själv är. Och då blir det alltid svårt på match när man inte riktigt är van vid hur snabbt det faktiskt går. För att det räcker med ett fel steg, lite fel alignment och hur man ställer upp sig, så är det över. Liksom. Då kommer han att utnyttja det. Men Ravens har, vad jag förstod på vad experterna då sa, så har de en kille som är i princip lika snabb som Kaepernick. Så de har kunnat träna det här i full speed under de här två veckorna som var. Och där, det såg ut som de hade koll på det. De såg ut hur snabbt det egentligen gick. Och enda gången de egentligen gick bort sig, det var ju då på hans touchdown. Och det var ju egentligen inte en read option, utan det var ju ett vanligt passningsspel som man brakade samman, och han utnyttjade läget som vart. Och ja, som alla mobila väldigt, väldigt snabba quarterbacks gör, så utnyttjade han det och sprang in med bollen. Så att det visar också dödligheten i en sån här typ av quarterback. Även fast spelet egentligen, det originalspelet inte fungerar, så kan han ändå ju göra en touchdown av det. Och det är ju därför det är så farligt med den här typen av quarterbacks. Precis. Men jag tror ändå att Ravens har satt någon slags blueprint hur man bäst spelar mot det. Sen är det klart att det kommer vara oerhört svårt att försvara sig mot det även i framtiden. Jag tror säkert vi kommer se monstermatcher av Kaepernick igen med rushing yards. Men jag tror ändå att de har visat på hur man gör det. Man måste vara väldigt disciplinerad. Och då gör honom endimensionell. För det är, har han inte en riktigt bra dag genom att passa bollen, så är det ju, då är det lättare om man gör en endimensionell och låta honom passa än att låta honom springa liksom.
Om vi säger så här då, för att sammanfatta, det är en del NFC-lag som kommer titta på den här matchen några gånger.
Det tror jag definitivt. Och även Atlanta-matchen, de spelade ju på liknande sätt men lyckades inte stoppa Frank Gore liksom. Så att de två matcherna, de kommer tittas på. Jag tror inte att han kommer ha lika stor framgång. Han måste utveckla sig. Han måste bli bättre på vanliga passningsspelet, på vanliga freestep drops, korta slants och så vidare. För nu bygger det ju nästan bara på springa och så väldigt långa spel. Han måste bli bättre på korta spel också. Och framförallt så måste han bli bättre på clock management, för att jag tycker jag har sett varenda match här nu sedan han tog över att han tar jävligt lång tid på sig på line of scrimmage med alla sina checks och allt vad han gör där. Mm. Och det måste bli bättre kommunikation. Om det är sent inkommande spel eller om det är han som bara tar tid på sig, det vet jag inte. Men det där måste de träna på. Och nu kommer han, allt vad jag förstår, det skulle förvåna mig oerhört om det blir något annat, så kommer han vara, han är starten nu. Alex Smith kommer lämna 49ers och då får han en hel offseason som uttalad första quarterback och träna med laget, och då så kommer det att sitta bättre. Så att det ska bli oerhört spännande att se hur den här offenset ser ut nästa år. För Harbaugh där är ju väldigt bra coach. Han kommer säkert ha en del trick i rockärmen och ta ut lite nya plays som vi inte har sett, på nya designs och så vidare. Så att jag ser verkligen fram emot nästa säsong, för jag tycker att de här read option spelen är ju, det är framtiden. De är sjukt häftiga att se och har varit jäkligt effektiva.
Ja, det blir spännande att följa 49ers där, i och med att Kaepernick egentligen bara kastades in när Smith blev skadad och man inte riktigt hunnit planera för det.
Nej.
På något sätt kanske det ändå var bra för 49ers på något sätt att de förlorar den här och inte vinner, och att det inte gick alldeles för enkelt första säsongen här, för det vi kommer att komma till nu är lite grann att titta på hur de här lagarna kommer kunna se ut i framtiden och hur de skiljer sig åt.
Absolut. Jag vill bara tillägga innan vi går vidare här att man kan inte skriva, det är som man har suttit och skrivit ett manus för hur Ray Lewis karriär slutar. Inte nog med att han vinner en Super Bowl, det sista han gör, han är direkt delaktig i slutet där. Det är alltså en goal line stand. Han är ju Ravens defense personifierat. De står upp och de vinner matchen åt Ravens när allt är slut, när det comes down to it, så är det defense som vinner det här åt Ravens. Det går inte att skriva det bättre än så. Och det är sjukt kul för honom, tycker jag. Och det ska bli kul att se vad han gör nu. Det ryktas redan nu om att han ska ha ett fett kontrakt med ESPN för Monday Night Football som expert och sådär. Så att jag hoppas verkligen, jag hoppas inte att han försvinner ut ur NFL. Skulle gärna se han också Game Day Morning med resten av grabbarna där på NFL Network eller någonting sånt. Jag hoppas verkligen det. Och sjukt kul att det vart som det vart, och det går inte att skriva ett bättre avslut.
Vad tycker du om den där allra sista händelsen som där vi trodde att okej, nu kommer 49ers få tag i bollen, en sista chans, hur många sekunder kommer att ha på sig, och sen vart tog bollen vägen? Eller jag vet inte, i alla fall så tittade inte jag ner mot hörnet av endzone.
Nej, inte jag heller. Och man var inte direkt på topp mentalt där, man var ju jävligt trött och sådär. Men det var ju, det visar ju vilken, han är ju en special team coach från början. John Harbaugh som är i Ravens, jag vet inte, John eller Jim som är i Ravens. Han är ju special team coach från början och han visar det här, tycker jag. Så vilket mästerligt spel. Det spelar ingen som helst roll för dem att de får två poäng emot sig i det läget. Nej. Och han tar bort, istället för med 11 sekunder kvar så har de bara 4 sekunder kvar. Och det var ju, ja, det var, och de gjorde det så bra. Fortnite var inte alls beredda på det. Och det tog några sekunder innan de märkte att han inte hade pantat, tyckte jag. Det var, och panten gjorde det otroligt bra. Han tänkte, han stod bara där och var väldigt med på när de kom och lyckades verkligen mjölka klockan så mycket som det gick. Och ja, det var ett jävligt häftigt avslut, alltså, det måste jag säga.
Nu stod han ju inne i en sån, så det var egentligen aldrig någon fara så där. Blir han nertacklad så blir det en safety, men
ja.
Men så hade han blivit tacklad och famlat bollen och Fortinanis, ja, hade recoverat, det hade blivit en touchdown.
Han måste ha varit jävligt nervös, alltså. De var nog Sam Cook heter han, tror jag. De måste ha stort förtroende för honom, för att liksom, det är mycket som kan hända där. En fumble eller någonting, då är han, men han hade väl fått order om att så fort det börjar se ut som de kommer nära dig, spring åt helsike bara, ut ur en zone liksom. Ja, ta så mycket tid du kan. Och han gjorde det verkligen på bästa sätt, och ja, det var häftigt.
Ja, men jag menar, han är ju inte van att täcka upp bollen på samma sätt om han skulle bli tacklad. Ja.
Nej, och det är nog inte ett play man tränar speciellt ofta heller. Det är ju sällan jag har sett den, alltså det läget uppkomma i huvud taget i en match när man kan tjäna på att ge upp poäng. För det spelade ju ingen roll för dem. De fick ju till och med bättre pantläge efter safety än vad de skulle haft.
Precis.
Bollen hamnade längre ner med mindre sekunder kvar, så det var verkligen supersmart. Men stort förtroende för honom. Han gjorde det på allra bästa sätt. Så att om det där kanske blir någon blueprint för hur man ska göra i slutet av matchen, om man ska panta ur egen end zone, om man har råd att tappa 2 poäng.
Ja, det var ändå ganska få tillfällen, men när det väl kommer det tillfället, så visst, absolut.
Absolut, nej, det är inte så många tillfällen som sagt, men det, ja, det var ett häftigt avslut, för det var väldigt oväntat. Jag satt och väntade på 11 sekunder, en return och sen några sekunder kvar och så en Hail Mary ungefär, men för jag tänkte att ungefär vid mittlinjen borde Fortnite få bollen, men nu fick de ju bollen mycket längre ner och ja, det är ju lite långt för en Hail Mary, så de försökte någon return där, men det kändes ganska uppgivet dött redan från början, så att det var väldigt, väldigt smart av Ravens och bra utfört.
Ska vi prata lite framtid om de här två Superbolagen då? Vilket vill du börja med?
Ja, vi kan börja med Ravens då, som är vinnare. Och det känns som det är lite två olika lägen för de här lagen nu. För mig känns det som att det var Ravens lite sista chans egentligen, för att Flacco är ju på sitt contract year. Det går ut nu vid månadsskiftet mars-april, tror jag ligaåret är slut, och då måste man antingen franchise tagga honom eller signa honom, och han svarade verkligen på bästa sätt i sitt contract year och gå och vinna Super Bowl och ha ett makalöst slutspel med tillsammans med Joe Montana och Kurt Warner har rekordet för mest touchdowns i ett och samma playoff och så vidare. Så att det är ju, eller var det Dan Marino, någon av de här legendariska quarterbacksen i alla fall. Så att han har ju ett monsterbra, han är ju Super Bowl MVP, så att det ryktas redan nu om att han kommer få ett monsterkontrakt, alltså kanske till och med bli högst betald i hela ligan. Och han har ju verkligen känns som han har öppnat folks ögon, han kommer bli sett på ett helt annat sätt nu. Han kommer inte alls få lika mycket kritik. Han har visat vad han kan och han spelade verkligen sjukt bra, så han är värd ett väldigt bra kontrakt sen vet jag att både du och jag har lite så här, ska han verkligen få mer betalt än Brady och Manning och sådär, men det är så ligan funkar, de har inte råd och har ingen möjlighet att skaffa någon ersättare, så att de kommer behöva betala han de här pengarna, och de kommer definitivt inte vilja förlora honom, och det ställer till problem för dem, för de har inte världens bästa cap room. Ray Lewis slutar som vi vet, och han ska ersättas. Han har varit skadad länge, men hans närvaro på något sätt ska ersättas. Det kan bli svårt. Ed Reed är också free agent. Deras grymma safety där, som också är en ikonisk spelare som har de flesta rekord vad det gäller interception och return yards och return touchdowns och så vidare. Frågan är om de har kvar honom eller om de tappar honom, och det är väldigt, två väldigt, väldigt tunga förluster på defense, så att det kändes på något sätt som att det var deras sista chans här. Medan 49ers egentligen är helt motsatt läge. De har egentligen inga, de har några, en safety också som är free agent som vill ha nytt kontrakt. Frågan är om de kan lösa det. Men annars har de nästan alla sina nyckelspelare under kontrakt. Kaepernick i 25 har visat att han är en väldigt, väldigt bra starter. De har väldigt bra offensive line. De har bra running backs. De har bra receivers som har kommit fram här med Michael Crabtree i spetsen. Med Vernon Davis är också under 30. Så att de kommer nog vara en utmanare om Super Bowl i många år. Så att det kändes som att de var precis i början av sitt window of opportunity, som man så fint säger det på engelska. Medan Ravens snarare var i slutet. Så att så ser jag på framtiden på dem i alla fall.
Jag tror att 49ers, att det ändå var lite grann, om vi ska säga att de ska kunna få en stor era med det här laget nu, att det var bra att de förlorade den här Super Bowlen för att kunna jobba vidare ordentligt nu istället för att vinna. Okej, vi kör på samma och inte utveckla sig.
Alltså den risken finns ju alltid. Det är ju väldigt få lag som har lyckats vinna back to back, men det är klart att de hellre hade vunnit. Det kan man nog inte säga att det var bra för dem. Det hade väl det hade ju gett alla mer självförtroende och sådär. Men alltså Ravens kändes mer desperata på något sätt. Och det här laget med ytterligare ett år under bältet, de tog sig till championship game förra året, de tog sig till Super Bowl nu. I och med att de inte vann så har de ju väldigt revanschlusta nästa år. Och det är klart att ofta blir det ju så med Super Bowl vinnare att det någonstans så tryter det. Det är ju sällan ett Super Bowl lag ens går till slutspel året efter. Eller det gör de väl kanske, men de kommer ofta inte speciellt långt. Så att det skulle inte förvåna mig om vi får se 49ers i New York nästa år igen. Och de har ju några år här på sig nu och verkligen förfina allting och vinna den. Därmed sagt, inte sagt att de kommer göra det, för det är väldigt svårt, men de har helt klart större chanser att gå långt i nästa års slutspel än vad Ravens har, så som det ser ut nu.
De har ju minst sagt en tuff division med Seahawks som spelar väldigt liknande med Russell Wilson.
Yep.
Och sen har vi Rams som i sina divisionsmatcher har stått upp riktigt bra både mot Seattle och San Francisco. Så det var väl till och med en tie mot 49ers, så var det Rams.
Det var Rams också. Ja, jo, precis. Nej, men så är det. Det är ju nästan, det är ju en av de tuffare, om inte den tuffaste divisionen i hela NFL just nu. Och det är ju jäkligt tufft. Det är ju väldigt fysiskt. Sen ska vi komma ihåg att Arizona har bytt head coach till Bruce Arians, som varit årets coach på NFL Honors. Vad kan han göra där? Kan han få dem lite mer? Kan han få ordning på deras offensiv? De har ju redan ett väldigt bra defensiv. Så det är klart att det är ju inte lätt. Men de kommer ju vara favoriter helt klart i den divisionen. Och de har ett väldigt, väldigt bra lag. Så det skulle förvåna mig om de inte går till slutspel nästa år ändå. Men det är klart att det är väldigt, väldigt tuff division. Men Ravens division är inte mycket lättare egentligen. De har ju både Steelers och Bengals som har varit väldigt bra. Det var Browns med en helt ny ledning där. Vad kan hända där? Man vet aldrig. Det kan svänga snabbt. Men jag tycker ändå att Fortnite på något sätt har framtiden för sig, medan Ravens, jag tror inte det kommer bli ett dåligt lag, men de kommer kanske inte, kommer ta ett par år och få i ordning. Vem är den naturliga ledaren nu? Är det Joe Flacco som ska gå fram och leda det här laget emotionellt, som Ray Lewis ändå gjorde? Det kommer ta, jag tror inte nästa säsong, det kommer ta en säsong och hitta sina roller liksom i laget.
Men när ett lag förlorar sin franchise quarterback, då måste man ju alltid, antingen så måste man hitta någon på free agent, eller ha väldigt tur att det finns något lag som vill bli av med sin, av en eller flera anledningar. Eller så måste man gå och drafta någon, om man har tur och har en bra draft pick. Men hur är det samma sak att ersätta en middle linebacker som Ray Lewis? Alltså, oavsett om det är Ray Lewis eller inte, hur ersätter man en middle linebacker? Kan man ta någon back från någon annan position i laget som går in och tar över, eller måste man ta in en ny sån spelare?
Alltså nu har ju de i princip ersatt honom redan i och med att han var skadad väldigt mycket den här säsongen då, och även förra som har spelat utan honom. Jag tror inte att det kommer bli så svårt att ersätta hans skill level, för att vi ska komma ihåg att han har tappat väldigt mycket. Jag följer en tid som heter Pro Football Focus eller något sånt här, som har massa stats, massa roliga stats, mer stats än vad som finns på NFL.com till exempel. Och då förra året så var Ray Lewis deras fjärde högst rankade inside linebacker. I år var han på plats 37, så han har gått ner väldigt mycket i produktion det här året, och man har sett på att han börjar bli, att han är 37, nästan 40 år liksom. Det syns. Så att just hans skill level tror jag inte är så svårt att ersätta, och det kan man hitta ganska bra i både draft längre ner i runderna samt på free agent. Det brukar alltid finnas någon liksom. Och man kan trada till sig en linebacker mycket lättare också än vad man kan med en quarterback av franchise-kaliber. Men däremot så tror jag själva hans ledaregenskaper, de här vad heter det på svenska, intangibles, det som han bidrog med, det tror jag blir jättesvårt att sätta. Hans motivationsfaktor, ja, allt det där, det blir oerhört svårt. Så att jag vet inte, det är just den delen blir nog väldigt svår att ersätta, och det jag tror det kommer ta, att någon måste gå fram och vara det naturliga ansiktet för laget, någon måste vara den naturliga ledaren. Vem som är det, det vet jag inte, för att han har tagit så stor plats. Han har ju varit det liksom. Är det Joe Flacco som går fram nu och vara det, är det Terrell Suggs, är det, ja, man vet inte. Det jag tror att det kommer ta en säsong för dem och få ordning på det innan de kan utmana på allvar igen. Sen klart att om Flacco utvecklas nu och fortsätter spela som han gjorde här, då kommer de vara ett väldigt, väldigt bra lag i framtiden också. Men just nästa säsong tror jag inte att det kommer räcka. Kanske slutspel, men jag tror faktiskt inte att de kommer gå till slutspel nästa säsong.
Okej, då har vi betat av de punkterna som jag hade på min lista.
Ja.
Har du något du vill tillägga så här? Vad kommer hända nu? Det skulle vi också ta lite grann om. Vad händer nu i NFL? Liksom, nu är Super Bowl över. De har kört Pro Bowl.
Nu är det ju helt fokus egentligen på nästa säsong. Börjar ju nu. De har ju Hall of Famer invalts. Vår favorit Warren Sapp har invalt. Grattis till honom, kan vi tillägga.
Grattis.
Det som händer nu är ju att nu börjar off-season. Nu har de som redan spelar NFL, de har ledigt. Nu börjar egentligen första uppladdningen till draften här. Det börjar med att det är lite pro days först är det combine. Den brukar vara i samband med Oscarsgalan i slutet av februari någon gång, va, tror jag. Så är det combine i Indianapolis, och där samlas ju då de, ja, vad är det, 300 bästa college-spelarna på alla positioner, inte då 300 på varje position, men 300 totalt, gör övningar som man har haft nu sedan combine startade. Kan det vara 20:e combine eller sånt? Och så mäter man då hur snabbt de kan springa, hur starka de är, hur högt de kan hoppa, ha lite play drills och så vidare, intervjuar, de får göra intervjuer med coacher. Efter det så har de individuella pro days på sina campus. Och sen då är det draften, och draften är i början av april tror jag, 4-7 tror jag det är, sådär rakt taget ur huvudet. Och efter draften så börjar försäsongen för rookierna, då är det rookie camps, det är OTAs, och sen då i slutet av juli så börjar training camp, 4 veckor med preseason matcher, och sen i september då kör vi igång igen. Det är bara ett halvår dit. Det är bara börja bocka av dagarna.
Men vi kommer börja snacka upp det inför innan.
Absolut. Vi kanske till och med kör någon. Jag vet inte hur ofta vi kör nu. Vi blir lite mindre än en gång i veckan som vi har kört nu här under säsongen. Ja. Det tror jag definitivt. Men vi kanske kör någon lite någon innan draften, någon efter draften. Kanske någon under free agent om det händer något spännande. Jag ska försöka bli bättre på att skriva på bloggen också. Det har varit lite tungt här med att jag har så väldigt långt att resa till jobbet, så att jag har inte så mycket tid över när jag väl kommer hem. Men förhoppningsvis så ska jag flytta här snart, så att då får jag lite mer tid över, och då ska jag bli bättre på att uppdatera där.
Det låter intressant. Det finns alltid något intressant att skriva och prata om.
Ja, då måste jag ha någonting med och dämpa min ångest med, för det är alltid så efter Super Bowl att det blir lite tomt. Du har ju ditt NHL att följa, så att du klarar dig väl, men för mig så är det
ligan, så det är bara att hålla koll här.
Ja, jag vet inte fasigen, alltså det, jag är klart att jag gillar hockey också, men jag kan inte följa det. Jag kan inte få samma emotionella upphetsning av NHL som jag kan med NFL, tyvärr.
du något mer att tillägga när vi rundar av?
Kan vi bara nämna lite mer om NFL Honors då? Att, kul att Adrian Peterson fick MVP i ligan. Han fick uppskattning av sin för sin makalösa säsong. Det tyckte jag också att han skulle få helt rättvist. Peyton Manning var comeback player of the year också. Det var antingen han eller Peterson, så att de splittade väl det där på de två. Best defensive player var JJ Watt också. Nästintill solklart. Årets rookie var RG3. Han hade en väldigt bra säsong, no doubt about it, men mitt val hade varit Russell Wilson, som jag tycker var lite av en större överraskning.
Seahawks slog ju ändå Redskins.
Ja, de gjorde det, men RG3 var ju, han fick ju mer uppmärksamhet i alla fall tidigt än vad Russell Wilson fick, så att det var nog därför. Men jag tycker nog att Russell Wilson var bättre än RG3. Jag har sett det hela säsongen. Han kom ju upp i samma antal touchdowns sin första säsong som Peyton Manning och spelade otroligt bra där ett tag, andra halvan framförallt. Så jag tycker att han hade varit ett bättre val, men det går inte att gå fel egentligen med vilken av de tre man hade valt, med Russell Wilson, RG3 eller Andrew Luck, så hade det varit ett bra val. Både alla tre gjorde en väldigt, väldigt bra säsong. Väldigt kul också att vi får se de här nya spelarna komma in och gör så bra ifrån sig. Årets defensiva rookie var Luke Kuechly, linebacker i Panthers, som också gjorde en bra säsong. Har jag glömt någon honor? Men det är väl de viktiga där de utsågs. Och det är också väldigt stort. Det är väl NHL också med alla de här trophies som finns vid sina trophies och allt det här. Så att det är väldigt stort för dem att vinna det här. Det är alltid en liten kul tillställning som jag också har sett i efterhand med Alec Baldwin som host. Så att det sätter ju egentligen punkt för den här NFL-säsongen, som nog för min del av de som jag har följt kommer gå till historien som den bästa. För min del so far. Och nu som sagt bara börjar kryssa av dagar och förbereda sig för nästa.
Ja, men det blir det väl för min del också, i och med att jag inte har följt så noggrant ändå som jag har gjort den här säsongen, och att vi hade fantasyn och att jag följde den hela tiden.
Nu
har man lite mer koll på spelare.
Ja, och efter våra införprogram där framåt sommaren så kommer du ha stenkoll.
Absolut. Det låter bra. Ja.
Det är perfekt.
Då rundar vi av för den här säsongen då.
Det gör vi. Tack för den här säsongen, och nu tar vi nya tag inför nästa.
Ciao.
Ciao.